Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är den 26 augusti och du och jag befinner oss i vårt mörka lilla poddrum på Regeringsgatan i Stockholm, Niklas. Och den här veckan, eller kanske förra veckan, men anyway, känns det ju verkligen att det är lite nystart. Det är back to school eller back to work och hösten drar igång. Och jag har i alla fall, och jag tror ganska många med mig, har lite den där känslan på hösten, att, eller när man kommer tillbaka efter sommarsemestern, att nu ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska börja träna, jag ska börja äta nyttigt, jag ska rensa hemma och så vidare och så vidare. Och där brukar det också finnas, jag ska liksom se över min privatekonomi lite. Man kan kalla det för att stresstesta privatekonomin eller bara komma i form helt enkelt inför hösten. Och det är väl någonting som är högst relevant i år, tror jag. När det pratas mycket om att hushållen kommer, redan har och fortsatt kommer att möta på högre kostnader i form av högre bolåneräntor, högre elpriser, matpriser som har stigit kraftigt, inflation på bred front och så vidare. Så därför tänkte vi, let's ha ett avsnitt om att liksom stresstesta ekonomin och se hur man är redo för den här hösten och vintern.
Ja, men det låter ju riktigt bra, och som du säger, det här brukar man väl kanske säga lilla nyår på något sätt, och han är tillbaka till verkligheten. Lönen för augusti har trillat in på kontot, räkningarna ska betalas, man får damma av dem där, och sen har det kanske blivit en större hög än vanligt. Man har en del extravaganser från sommaren som ska finansieras, och helt plötsligt ser man också att saker och ting börjar kosta lite mer, inte minst bolånet där många har haft.
Typ allting börjar kosta mer.
Ja, men typ allting börjar kosta mer.
Men bolånet blir så påtagligt.
Ja, i och med att det är en stor kostnad för väldigt många som äger sitt boende och som har lån naturligtvis. Så att, ja, men lite grann en finansiell bootcamp. Man är tillbaka, nu blickar man mot hösten och det finns ju rätt mycket att göra. Nu startar andra halvåret. Ja, vi är ju redan inne i andra halvåret. Nu startar andra halvlek, om man så säger. Det är ju någon form av paus under sommaren, ladda batterierna. Och det tror jag också många har gjort. För att det har varit 2 år av pandemi och tråkigheter. Och nu känns det som att man bara har velat unna sig att glömma det lite grann för en stund under sommaren. Och också att saker och ting kanske har blivit dyrare. Många har haft relativt välfyllda buffertar. Både i USA, Europa, men även Sverige. Så att man, jag tror att man har lagt det lite grann åt sidan. Nu blir man påmind.
Mm, det blir man. Och då är det väl en alldeles utmärkt start att om man har bolån så börjar man att kika på det. Man börjar liksom där kostnadsökningen är som störst, så att säga. Har du bolån idag, kolla upp vad du har för ränta. Det har ju skett ganska snabba höjningar här senaste halvåret. Någon enstaka sänkning här och var, men generellt så har ju bolåneräntorna stigit, och de flesta, ungefär 70%, har ju haft rörliga bolån, och då blir det ju, även fast man har rörligt bolån, blir det en viss fördröjning på att man får se den här räntehöjningen, för att de binds ju om, så att säga, eller räntan förändras då var tredje månad, så att sätts räntan på det rörliga bolånet. Så då kan det ju varit så att man liksom inte riktigt har märkt av de högre räntorna, och sen helt plötsligt kommer de. Men tipset där är väl helt enkelt, kolla din ränta, gå in på en jämförelsesajt typ Compricer eller liknande, kika på vad de olika snitträntorna för de olika bankerna ligger, och var medveten om att det förändras snabbt och att det kanske finns all anledning att gräva lite djupare i det, gå och se rent konkret vad skulle den här banken ge just mig, eller vad skulle den här bolånaktören ge just mig. Det finns ju olika varianter där, det finns ju bolånaktörer där man får en ränta direkt som sätts utifrån belåningsgrad framförallt, och sen finns det de här aktörerna där man snarare måste ringa och prata med någon och pruta helt enkelt. Det sätts en hög ränta och sen förväntas det att man ska förhandla om den, och man får en ränterabatt och så blir sluträntan något lägre än den här listräntan. Lite olika vägar. Jag personligen tycker inte om att prata med folk i telefon. Jag är ingen bra på att förhandla. Jag vill alltid ha en en bra, den bästa räntan direkt utan att behöva förhandla. Så för mig passar de här som sätts utifrån belåningsgrad betydligt bättre. Visst, har man, är man en jättebra kund i en bank, man har en stor sparportfölj eller andra tjänster, så kanske man har lite bättre förhandlingsutrymme. Då kanske de här gammelbankerna, om jag får säga så, kan ha, vara bra för dig. Jag tycker att de flesta jag pratar med passar ganska bra att kontakta en aktör som har en fast bra ränta, så att säga. Alltså inte fast i den mer än i bunden, utan mer att så här, det här är den räntan du får utifrån din belåningsgrad. Prutad och klar.
Ja, och det blir ju enklare för väldigt många. Just det här med listränta, jag har sagt det så många gånger, jag säger det igen. Jag tycker att den borde nästan förbjudas, för att man sätter den så högt så att man nästan spricker, för att kunna skapa sig själv en marginal för att kunderna ska kunna komma in, pruta, känna att man har varit duktig och sen att man går ut med ett leende på läpparna från bankkontoret eller lägger på samtalet med telefonbanken med ett leende på läpparna. Och det är ju någon form av anchoring, att man lägger sig på en väldigt hög nivå så att kunden tror att man har fått en bra ränta, fast det är sällan är så. Och det är väl det i det här fallet som är bra, att förutom listräntorna så har vi ju nu också snitträntorna som man måste publicera enklast på sin hemsida då naturligtvis. Där man ser vad är den genomsnittliga räntan som kunderna får på nyupptagna lån senaste månaden. Och där får man ju en indikation, och det kan vara ganska stor skillnad mellan snitträntorna de facto och listräntorna här, de här utgångsläget när man ska. De flesta som lyssnar på det här har säkert varit i en basar någonstans i världen där det förväntas att man ska pruta listräntorna på bolån. Det är exakt samma sak, nästan värre.
Precis. Jag kikar lite snabbt nu på Comprisers sida, men det här blir ju då alltså snitträntorna för juli, så det sker ju mycket nu, så att man måste göra sin egen hemläxa, så att säga. Men där ser jag ju nu bara på 3 månaders för juli då var det otroligt stor skillnad mellan olika bolåneaktörer. Landshypotek hade då en snittränta på 1,90 medans Nordeas är det väl här som är högst då i juli. Den var 2,51% på 3 månader. Så att det är stora skillnader. Det är liksom 0,5%. Det gör stor skillnad i din plånbok varje månad. Så att ja, gå in och kika.
Ja, och det blir ju rätt stor skillnad också. Jag menar, det här, den där differensen, det blir ju kronor och ören.
Ja, jag kikar lite, och om man tar den 0,61 procentenheters skillnad då som var mellan högst och lägst, då blir det efter att man har räknat med ränteavdraget, så den tar vi bort. Så efter ränteavdrag blir det 4 270 kronor mer i räntekostnad per år för varje miljon du har i lån. Vi kan ta ner det på månad. Det är 355 kronor mer i räntekostnad varje månad för varje miljon du har i lån. Så säg att du då har 3 miljoner i bolån. Då är ju det alltså 1067 kronor mer du betalar i ränta varje månad, alltså efter ränteavdraget. Det är så att det gör stor skillnad, och det finns all anledning att vara lite om sig och kring sig med just räntorna, och framförallt nu när det händer så mycket. Och sen är jag väl medveten om att olika aktörer har olika krav. Vissa lånar bara ut till fastigheter och inte till bostadsrätter. Vissa kräver att du ska ha under en viss belåningsgrad och så. Men anyway, det finns olika varianter, och det finns helt klart bättre och sämre varianter även för dig. Så att, ta och kika på det.
Ja, och det tycker jag. Och det här är ju ett sätt att mota kostnadsolig grind. För det är ju någonting vi har pratat om under större delen av det här året då. Just stigande priser och inflationen, vad det för med sig. Och vi brukar ju prata om drivmedelspriser. Vi har sett det vid pumpen i sommar. Elpriser. Jag har tänkt på det de dagarna jag har haft klimatanläggningen igång. Men det har det varit värt. Det hade gått att sova annars. Och vi har sett det i matbutikerna, matpriserna. Och vi ser det nu också, bolåneräntorna. Som du säger, bankerna har räntejusteringsdagar vid olika tidpunkter på året. Men i alla fall för mig, jag har redan noterat att det har hoppat upp ganska rejält. För mig är det väl en procentenhet det har hoppat upp jämfört med vilken ränta jag hade tidigare.
Mm. Jag har också helt klart märkt av det. Några andra lån som ju också blir påverkade av de här stigande räntorna, det är ju privatlån, blankolån, bilfinansiering, kreditkort och så vidare. De lånen har ju redan innan haft en betydligt högre ränta än bolåneräntorna. Och nu stiger det ytterligare. Så att har man den typen av lån så finns det ju all anledning att se över, har jag något sätt att betala av det här eller har jag något sätt att snabba på avbetalningen på det här? Och vad gäller kreditkort, så var försiktig. Se till att betala innan. Ofta har man ju att det är räntefritt i 50 dagar eller någonting. Att du kan handla på det i juli och du behöver inte betala förrän i slutet av augusti eller liknande. Men se till att du inte överskrider den räntefria perioden, för då blir det snabbt betydligt dyrare i dina inköp.
Ja, precis. Och inte att du då överskrider den här räntefria perioden, men samtidigt också att du inte överskrider den nivån där du faktiskt känner att det här kan jag betala av på ett enkelt sätt. För jag tänker också lite här under sommaren. Det blir lite YOLO-sommar, tänker jag. Det är lite you only live once, i alla fall vad man kommer ihåg. Och någonstans så har man saknat det här och sett fram emot det här så väldans mycket under de här pandemiåren. Man har också fått en påminnelse om tidsvärdet av livet och allt vi inte har kunnat göra under pandemin av naturliga skäl. Men förutom då att betala tillbaka det här så att det inte börjar ticka ränta på kreditkorten, också vara försiktig med att låna så mycket så att det blir en lång skuld, om jag så säger. Och i det här fallet, som du har varit in på, se över om du kan få ner räntekostnaden på bolånet. Nu stiger ju allting ändå. Det är ju lite grann, när det kommer till ränta, det är ju priset på pengar. Det är ju lite ebb och flod. Nu är det mera flod än ebb. Vi har gått ifrån en period av ebb när det har varit väldigt, väldigt låga räntor. Det blir lite mera flod nu. Så att det kommer ju stiga för alla som har lån. Men man kan ju se till att det stiger lite mindre. Och är det så att man då kan frigöra lite pengar, lite kassaflöde i termer av att man får ner bolåneräntan, ta den besparingen då. Och så snabbt du bara kan beta bort de här dyra krediterna. För det har du ju en gång här om åren. Det är ganska många år sedan nu, Johanna, faktiskt. Tiden går fort. Men då sa du det här att dyra krediter, kreditkort etc. ska ha gräddfil till slantarna som blir över i hushållet. Och det är ju så logiskt. För jag menar, man kan tycka att bolånet är så stort. Det är klart, det vill du ju ta ner. Men samtidigt, det handlar ju inte om vilket lån som är störst. Nej. Det handlar ju om vilket lån som är dyrast. Ett litet men ax och naggande dyrt lån kan ju kosta betydligt mer än det här bautalånet på din bostad, men som tingar i relativa termer fortfarande en ganska låg ränta, även om den har pinnat på uppåt.
Ja, precis. Så att ja, utgå från det dyraste och kissa inte byxorna och lev på kreditkortet. Det blir inte bra. Varmt och gott i början, men sen blir det ordentligt svidigt.
Ja, och det där har jag faktiskt också sett nu här under sommaren. Vissa reseaktörer som säger att, men ska du inte unna dig en till resa, ta det här kreditkortet. Även fast det är räntefritt, som är alla avgifter och sådär, som inte räknas som ränta, så räknar man det som en effektiv ränta, vilket de måste skriva ut, så blir det ändå en ränta. Även fast de inte säger att de tar någon ränta. Man ska vara försiktig med det, speciellt liksom låna pengar för upplevelser som är härliga här och nu, men som du sen sitter och betalar av i månader och kvartal efter att du har konsumerat upp de pengarna. Det är aldrig trevligt. Så att, nu vill vi inte strösa allt i såren. Det är fortfarande kanske nästan en månad kvar på den här sommaren, om vi räknar med sen sommaren. Men det är väl nu det är ett bra läge att faktiskt börja fundera på vad vill vi göra nästa år? Och försöka spara lite slant så att man har den där kassan nästa år, så att man inte kommer på det där i april, maj och så här, hoppsan, just det, vi måste ju ha en reskassa.
Nej, precis. Så att skippa kreditresan nu och spara istället till nästa års resa. En annan stor kostnadspost där det brukar gå att hitta lite pengar, ja, att spara så att säga, att få ner kostnaderna på, det är ju försäkringarna. Hushållets försäkringar, hemförsäkring, man kanske har en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Och jag säger inte att man ska klippa dem, det ska man ju absolut inte. Men det kan finnas all anledning att konkurrensutsätta dem. Och se också, finns det någon möjlighet att, har jag försäkringar på olika ställen? Kan jag få ner försäkringarna av att flytta dem till ett och samma ställe? Har jag några speciella erbjudanden eller möjligheter via min arbetsgivare eller om jag är medlem i något fackförbund? Just det. Kan det vara så att min husbank, om vi får kalla det så, har samarbete med något försäkringsbolag och att det är lägre priser om man är kund där och samtidigt kund hos försäkringsbolaget och så vidare. Det finns alla anledningar att kika på det. Jag tycker personligen att det är lite läskigt med försäkringar. Man vill ju absolut inte hamna i ett läge där man har flyttat för att spara 2 kronor och sen inser man att när det väl gäller så var det inte toppen. Men man ska ju inte låta den rädslan hindra en från att åtminstone göra en screening.
Nej, precis. Och jag menar, jag tycker ändå att det är ganska relevant att se över försäkringsinnehållet i hushållet. För det kan ändå bli ganska mycket pengar. Men som du sa här, om vi tar ett bolån på 3 miljoner, det kostar ganska mycket pengar i räntekostnader. En besparing, det märks ganska snabbt i plånboken. Även de här dyrare lånen, blank och bilfinans, kreditkort etc. Men försäkringarna, jag menar, i mitt eget hushåll, jag betalar en bit över 2400 kronor i månaden för alla försäkringar jag har. Och det är ju såklart en del. Det är 2 bostadsförsäkringar, det är 2 skoterförsäkringar, det är 2 bilförsäkringar nu. Det är barnförsäkringar, det är livförsäkringar, det är olycksfallsförsäkringar.
Då tycker jag det låter som du har ganska, att du har ganska bra deals på dem.
Du tycker att jag är bra på förhandla?
Ja, men jag tycker ändå, med allt det du rabblar upp där.
Ja, men jag har en garageförsäkring på en skoter som inte är jättedyr, och sen så sa de till, kom ihåg att den där måste stå inlåst i ett garage för att försäkringen ska gälla. Jag har betalat den där i 10 år och insåg att det gör den ju inte, så jag har en försäkring som inte ger mig någonting.
Ja, men det här är väl också ett typexempel att det tror jag inte du är ensam om faktiskt. Utan, gör inte som Niklas, se över så att du har rätt försäkringar.
Ja, och en sak till ska vi säga, jag sitter ju i styrelsen numera som suppleant, vikarie kan man säga, i min bostadsrättsförening, och det händer saker och ting löpande, och det är ju det en försäkring är till för, att skydda mot ekonomisk skada för oförutsedda saker och ting. Det är ju även det en buffert är till för, kan man väl säga. I fjol så var jag med om en brand i en lägenhet, och i år var jag med om en vattenskada. Och det här är en väldigt bra påminnelse till alla där ute, att bor du i en bostadsrätt, se till att du har ett bostadsrättstillägg i försäkringen. Och det är också en sån där sak, det är lätt att glömma. Så logga in med mobilt bank-ID på ditt försäkringsbolag, eller slå dem en signal och se över att du faktiskt också har rätt försäkringsskydd. Inte bara att man sparar pengar på att försöka få ner kostnaderna på försäkringen, utan att det också är rätt. För annars blir det ju väldigt, väldigt dyrt om någonting händer.
Bra, så att se över försäkring, skydd, men gör det med en varsam hand, skulle vi kunna sammanfatta det.
Och sen lite kort kan man väl också säga att Finansinspektionen mäter löpande bankernas marginaler på bolån. Och den kom in på 1,07% nu här i dagarna. Och den toppade på 1,73%. Och det man ser här nu, det är ju att marginalerna för bankerna sjunker på nyutlåning. Och då luktar det ju lite prutläge. Och det här är rätt intressant, för förra gången det begav sig, det var riktigt jobbiga tider i Sverige, var ju under finanskrisen. Då var ju styrräntan betydligt högre. Jag tror att den toppade på 4,75 innan det började gå ner. Men marginalen på bolån var lövtunn under perioden 2008-2010. Det var nästan ingen, man såg knappt marginalen. Jag har inte fått svar på vad det här riktigt berodde på, men jag kan tänka mig att när räntorna stiger så är det fler som ser sig om efter bättre alternativ, och då blir det svårare att ta den här höga marginalen. Medan de senaste åren har det förmodligen varit väldigt lätt att ha höga marginaler, för att folk har tyckt så här.
Man har blivit lite ränteslö. Ja. Det är så lågt i alla fall.
Det är så lågt i alla fall. Och sen inser man att ja, du har en låg ränta, fast om inte, bankerna hade haft rekordhöga marginaler nu, så hade det varit ännu lägre.
Ja, och en besparing på sig 20 punkter, 0,2 procentenheter. Den är ju värd lika mycket i kronor oavsett om räntan, liksom grundräntan, är låg eller hög, så att säga.
Ja, och här ska man också komma ihåg att den här mätningen som de gör, det är bara på nyutlåning. Det är kassation för bankerna, det är ju stocken. Stocken är värd nästan 4 000 miljarder i Sverige, alltså de bolånen som redan är befintliga. Ingen nyutlåning, gammel utlåning. Det är som bara ligger och tickar på. Och jag tror att för väldigt många så bryr man sig inte så mycket om räntan sticker lite grann om man har ett lån på 3, 4, 500 000. Men en bank som har hur många lån som helst på 3, 4, 500 000, för dem är det ju guld och gröna skogar om lånen förlängs, villkoren försämras, marginalerna hoppar upp och kunderna glömmer att höra av sig. Så vet du med dig att du inte har spanat in villkoren på ditt bolån på några år, då är det nästan helt garanterat att du kommer att kunna få bättre villkor om du bara lyfter luren eller bara knatar in på kontoret. Jag tror, Johanna, vi ska lämna bolån, men jag tror att det är otroligt mycket enklare att få bättre villkor, lägre ränta på sitt bolån än vad många tror.
Jaja.
Det är nästan bara att lyfta luren. Jag skulle säga 9 fall av 10, om du inte liksom har varit en OS-medaljör i ränteprutning, så finns det alltid någonting att göra.
Ja, alltså, i alla fall så länge du inte redan har gått till en aktör med en, liksom, en ränta som är prutad och klar. Men det tror jag också. Man behöver absolut inte vara rädd för det. Man ska heller inte vara rädd för att byta bank eller bolåneaktör. För att det behöver man inte göra speciellt mycket administrativt med själv överhuvudtaget. Man behöver fylla i en ansökan. Sen är det ju den nya banken, nya bolåneaktören som sköter resten och allt administrativt, så att säga. I och med att de gärna vill ha dig som kund. Det var det i det här kostnadsträsket. Låt oss gå vidare till den roligare delen av nystarten. Och jag kanske bara ska tillägga att självklart finns det ju massa andra sätt att liksom få ner sina utgifter på. Det kan ju handla om att allt ifrån lite mer medveten mathandling, mindre matsvinn, elräkningar har vi inte ens varit inne på och så vidare. Så det finns ju en hel del. Men nu lämnar vi det i alla fall och går över till det roligare. Och det handlar om sparandet, som vi tycker är roligare. Och något som är nog så viktigt i det här klimatet, det är att fortsätta sitt sparande på börsen. Man ska självklart se till att fylla på bufferten om man har varit och nallat på den, och man kanske har ett målsparande till nästa sommar och så vidare. Men om du kan, så håll i, bit i. Vad man sa under pandemin, håll ut och någonting. Ja, anyway, gör det nu också om du kan. Fortsätt månadsspara på börsen. Det är nu som skillnaden, den verkliga skillnaden, eller kan göras här. Och du kommer, alltså, med stor sannolikhet så kan du blicka tillbaka på den här perioden om 10 år, skulle jag vilja säga. Och om du då har fortsatt spara, var väldigt nöjd med det och känna så här, ah, rackarns, vilka, ur ett längre tidsperspektiv, vilka bra köp jag gjorde där under en period när börsen var så svag.
Ja, och det där måste man verkligen komma ihåg, för att distributionen, avkastningen på börsen, den är inte linjär. Det är inte så att du får en 7% om året löpande varje år, det bara trillar in på kontot. Så fungerar det om du har ett sparkonto, men då är det inga 7% vi pratar om. Men så är det ju inte på börsen. Och man måste ju komma ihåg att en större del av värdeskapandet, om man ser tillbaka på en sparkarriär, kommer att ha genererats av de affärerna som görs i den här typen av klimat. Så är det ju. Och jag blev faktiskt påmind om det här också när New Wave med Torsten Jansson var ute och kablade ut en rapport här nyligen som var väldigt bra. Och där man också blev varse om att det går inte riktigt bara helt och hållet att säga att konsumenten eller bolagen där ute har blivit mycket, mycket mera kostnadsmedvetna och skär ner, så att säga, utan bolag i samma bransch så ser vi ganska stora skillnader. Vissa bolag har det jättetufft och andra bolag, de blommar verkligen ut just nu. Tittar vi på New Wave så kan vi se att aktien har nästan gett 200% på 5 år. Och slår man ut det här som en årlig genomsnittlig effektiv avkastningssiffra, då är vi uppe på 24,6%. Jag tycker gärna om man har möjlighet att fira upp telefonen eller gå in på Avanza på hemsidan. Skriv New Wave och titta på den grafen. Välj 5 år. Det man kommer se där då, det är ju en aktiekurs som nästan bara går sidledes under ganska lång tid från slutet 2017 och hela vägen ut till 2020 innan coronakraschen. Sen gick det rakt ner i källaren och därefter har det gått upp. Min poäng här, det är att det har knappt hänt någonting från 2017 till 2020. Samtidigt som när du går i mål nu 5 år senare så har du fått 200% eller världsklass 24,5% om året. Men hade jag frågat den här personen som hade tagit en rejäl stek i New Wave i slutet 2017, om jag hade frågat då kanske i januari 2020 eller varför inte i mitten på mars 2020, vad tror du de hade sagt då?
Nej, de hade inte varit toppen nöjda med den investeringen. Ganska tråkig.
Ganska tråkig. Man hade nog varit ganska deppig. Och det här är en sån otroligt bra påminnelse om att distributionen, avkastningen då inte är linjär. Jag har alltid tidigare tagit Starbucks som exempel.
Jag satt precis och tänkte på Starbucks och tog faktiskt fram grafen här. För jag tänkte säga, har han glömt sitt käraste exempel?
Nej, jag tyckte bara att New Wave, det var ett mera färskt exempel. Det är mer i nutid, det är svenskt bolag, många känner till det. Men det är just Starbucks eller New Wave. Titta på de graferna och reflektera över det här också med vad långsiktighet faktiskt innebär på riktigt. Och att man kan behöva, jag menar, hur många gånger kommer man inte tvivla på sig själv? Man tycker att man är fantastiskt duktig när börsen går upp och sen tycker man det är alla andras fel när börsen går ner och sen kanske man säljer på botten. Det här är en bra påminnelse tycker jag. Och någonting annat som också är ganska trevligt, det är ju att vi har fått en ny enkät från BofA, Bank of America, där man skickar ut den här till globala förvaltare som förvaltar hiskeligt mycket pengar.
Mm.
Hiskeligt
det är lite
mycket
mer
pengar.
Än att snurra in om min portfölj.
Ja, mer än om man hade snurrat in om min portfölj hela livet ut så hade vi ändå inte kommit upp på de här summorna. Och där frågar man dem, hur mår ni? Tycker ni att det här är kul? Mår ni bra? Tycker ni att börsen är trevlig just nu? Och här så var man inte längre apocalyptical bearish. Det är ju bra att man inte tror att allting bara är nattsvart och att börsen är som ett stort svart slukhål.
Nej. Nej, man börjar ana någon slags ljus där borta i tunneln. Om man tittar på de här förvaltarna så har ju de underviktat aktier ett ganska bra tag nu. De har haft en kassaandel på 6,1% och det är ju historiskt väldigt mycket över snittet om 4,8%. Men den där kassaandelen som toppade där på 6,1%, den har ju börjat minska nu. Så sakta men säkert krypit ner till 5,7%. Så att börjat leta sig in på börsen lite smått igen med pengarna. Så att, och där ska man ju säga också att den här kassaandelen, där har de ju också haft börsen emot sig så att säga. Allt annat lika så borde ju kassaandelen bli högre när börsen sjunker och värdet på börsinnehaven sjunker. Men nu har den ju alltså minskat något. Så den positiva kan ju klamra sig fast vid det om att de stora drakarna, stora kapitalförvaltarna ändå börjar köpa lite smått.
Ja, och det här blir lite flödeseffekt också, för att är det så att man har gått då från, som du sa, 4,8% kassandel historiskt som ett snitt upp till 6,1 här. Jag kan ju tänka mig att en och annan sparare också tryckt på säljknappen.
Ja.
Och trycker du på säljknappen på fonden, då tarvar ju det kassa. Det är för de pengarna, de ska ju du ha då när du säljer dina fondandelar. Så att då fyller du ju på kassan du fyller på från ena hållet och det flödar ut kassa från andra hållet när spararen trycker på säljknappen. Det gör att då måste du ju sälja enskilda innehav eller skala på alla innehav ännu mera. Och det är väl det här som blir också i en nedgång, att det blir lite självförstärkande när man ser en nedgång på börsen. Spararen trycker på säljknappen. Förvaltarna vill ha en högre kassaandel samtidigt som många säljer och vill ta ut sina pengar. Då måste man bygga ännu mera kassa.
Ja.
Och sen kommer man börja köpa efter vändningarna när alla vill in igen. Så att man säljer i nedgången kanske och köper i uppgången.
Mm. Ja, och vi ska ju komma ihåg det att även fast kassandelen har sjunkit något så är den ju fortfarande historiskt hög. Så det finns ju mycket pengar kvar på sidlinjen som kan letas in på börsen och då få effekt på kurserna. Och det är ju inte bara förvaltarna som har relativt högt, en stor summa pengar på sidlinjen. Sparbarometern över svenskarnas ekonomi kom här, SCB publicerade här om dagen, och den visade också ett historiskt stort sparande till just sparkonto bland svenska privatpersoner. Så att ja, det är både och där. Det finns mycket pengar på sidlinjen. Och det kanske är att man har gjort, som privatperson finns det ju säkert att alla de här nyheterna, man märkt av själv ökade kostnader, man är lite orolig för elpriserna och elräkningen som kommer komma här höst, vinter och så vidare, högre bolåneräntor. Så det kanske inte är så underligt att hushållen har bunkrat upp lite extra.
Nej, det kanske inte är, men samtidigt så har vi ju sett också här under sommaren, det var nyhetslöpet på kvällstidningen som säger att rädda dina pengar, rädda det som räddas kan, sparkonto.
Oh, jag blir strött.
Ja, och det är att skjuta sig själv i foten, för att å ena sidan, ja, jag kan förstå med de stigande kostnaderna att det kanske blir minskat nyflöde, minskat nysparande in i buffert, långsiktigt sparande, börsen etc. Men de pengarna som redan finns där, om vi antar att de inte tas ut för att fylla på sprickor i fasaden eller till och med slukhål efter den här sommaren då. Ja, men då är det ju en allokeringsfråga. Ska jag ha mina pengar investerade i aktier, i fonder, eller ska jag helt enkelt ställa mig vid sidlinjen och kanske ha dem på ett sparkonto eller i en räntefond? Så att märk väl, pengarna tas inte ut ur sparandet. De bara allokeras om inom ditt sparande. Där tror jag att man ska vara väldigt försiktig. Och anledningen till det är ju att börsen som mest toppade, det gjorde den i början på året, men att börsen som mest tappade 29,3% fram till 1 juli. Det här är breda börsen och det är inklusive återinvesterad utdelning. Tar vi bort den så är ju den här siffran ännu sämre. Och det har inte varit någon konst i år att hitta bolag som har halverats. Det har snarare varit regel än undantag. Nu är inte läget att bunkra upp för kung och fosterland på sparkonto för den som är långsiktig. Det kan kosta mer än vad det smakar.
Det kan det absolut. Och jag blir så irriterad. Jag tror att de här sensationsrubrikerna är så förödande för så många och gör att det blir att man tar helt fel beslut i sparandet. Alltså både när det går bra och börsen har haft ett pangår och framförallt sådana här år där det har då många aktier har halverats och att det då matas på med skräckscenarion som gör att privatpersoner blir rädda och säljer. Det, ja, då hamnar man ju lätt i det här buy high, sell low, repeat until broke.
Exakt. Ja, och här kan vi också påminna oss om att den här typen av rörelser vi har sett i år är inte riktigt jättevanliga. De är faktiskt inte det, men det är, och vi går fortfarande, vi har studsat upp 9,1% sen botten här i första juli då. Men det till trots så går vi fortfarande mot sämsta börsåret sedan 2008. Och det man ska ta med sig från det är väl att det är inte så vanligt och 7 av 10 börsår har ju faktiskt historiskt stigit. Men under året, nu kommer den här gamla klyschan, ni vet ju att repetition är kunskapens moder. Ett snittår sedan 84 så har vi varit tvungna att utstå en max drawdown på 21,79% i snitt. Det vill säga en nedgång på från toppen till botten då. Så det svänger och det, jag menar, det är ju en tillräckligt stor siffra för att man ska få väldigt ont i magen. Men det är också som har gett energi till börsen här från botten då. Det är ju att långräntorna följer tillbaka. Nu såg vi att inflationssiffrorna kom in, de bromsade in, den var på 9,1% i juni i USA, 8,5% i juli, och väldigt många hoppas att vi har passerat inflationstoppen, och man trodde nog också kanske att det fanns en liten sannolikhet till att amerikanska centralbanken Fed skulle börja behöva sänka nästa år. Det har ju Fed själva varit ganska tydliga med att det är inte aktuellt. Men kanske att man kan släppa foten från bromsen. Men här har det funnits en diskrepans mellan vad marknaden tror och vad Fed då har signalerat. Så här har vi ju sett att amerikanska tioåringen har gått från 2,58 upp till 3% igen. Och det har tagit udden lite grann av den här nyvunna riskviljan vi har sett i marknaden. Augusti ser ut att bli en negativ månad igen.
Ja.
Men vad är ändå en bal på slottet? Säger man så?
Så säger man.
Askungen.
Så säger Askungen i alla fall.
Ja, men, och det jag menar med det är en så här, juli. Vi fick en uppgång i juli. OMXSG hade vi en uppgång i mars också. Det återinvesterade ut det. Men för OMXS30s räkning så har det varit bedrövligt rött hela året. Juli var undantaget som bekräftade regeln. Då blev vi påminna om att börsen faktiskt kan stiga. Nu är vi tillbaka i gamla julspår med en nedgång i augusti också. Så vi får se vart händer här tar oss. Men det jag tycker är intressant, det är det du har varit in på där. Det är väldigt många som har underviktat börsen. Det är många som står vid sidlinjer. Nu börjar man så sakteligen leta sig in, doppa tårna. Men det är fortfarande betydligt mycket högre kassanivåer och globala förvaltare än historiskt snitt. Det är många som står utanför. Rapportsäsongen var bättre än förväntat. Bolagen har navigerat den här jobbiga terrängen bättre. Inflationen visa på tendenser att vi kanske har passerat toppen. Det är fortfarande osett. Det är för tidigt att ropa hej, det ska vi vara tydliga med. Men sen också att börsen faktiskt har skakat av sig sämre nyheter nu på ett bättre sätt än tidigare. Jag tycker att det känns som att man på ett tydligare sätt ser att köpare och säljare kamperar på de här nivåerna än tidigare, då det kändes som kvicksand. Det bara sjönk och sjönk och sjönk, och det fanns inte riktigt något köptryck som var övertygande. Här känns det ändå som att det är inte alls säkert att en negativ nyhet numera sänker börsen. Börsen kan gå ner. Och sen ser man att det kryper upp lite grann igen när köptrycket kommer till. Och här har jag noterat att småspararna i USA verkar vara ganska aktiva nu.
Mm.
Köpen av köpoptioner, det vill säga när man köper en köpoption som ger rättigheten men inte skyldigheten att i framtiden köpa en aktie till en viss kurs, och så betalar man en premie för det då. Den är på högsta nivån sedan april. Och köpen av aktier och ETF-er, alltså börshandlade fonder, är på högsta nivån sedan i januari när börsen toppade. Är det här bra eller inte? Jag vet inte. Men jag noterar att temperaturen uppenbarligen är lite högre i Amerika bland småspararna än vad den har varit den senaste tiden.
Mm.
Sen får man göra vad man vill av den spaningen.
För vi har det är ändå positivt.
Ja, men det är ändå lite positivt, och att så här, det finns en gryende riskvilja, och ge det en liten stund. Som jag sa, vi har studsat upp 9,1%. Låt oss se att det här fortsätter, att dagarna går, tiden går längre och längre från den första juli där börsen bottnade. Ja, men då kommer nog allt fler också kanske säga att ja, men det här kanske var botten för den här gången. Det vet vi ju inte än, men då kommer vi nog bli mer övertygade om att det kanske var botten. Och då kommer det också att addera riskvilja, det kommer göra att fler vågar sig tillbaka och börjar köpa. Det blir lite självuppfyllande, och så är det ju åt båda hållen.
Mm. Så är det. Och det finns ju lite, om man vill ha lite hållpunkter att hålla i handen här under hösten, som kan indikera något om vad börsen är på väg, så är väl inflationstakten och centralbankernas agerande och centralbankernas kommunikation, det är väl verkligen en sån punkt. Där tror ju alla bedömare att inflationen kommer att vara fortsatt hög hela 2022. Men förhoppningen är ju att det kommer plana ut ganska starkt, ordentligt, och sjunka ganska ordentligt inflationen under 2023. Men där får man ju se de besked som kommer här under hösten. Och inte bara kika på liksom inflationen i sig, utan på den underliggande kärninflationen, där man då har tagit bort framförallt energipriserna. För de är ju lite kopplade till andra delar.
Ja, men så känns det ju verkligen. För som du säger, marknaden hoppas ju verkligen nu att vi har passerat inflationstoppen. Junisiffran i USA 9,1% ska ställas i relation till vad man nu förväntar sig för Storbritannien på 18%. Och jag kan också tänka mig att det kanske har att göra med liksom mixen och att det är, man är väldigt beroende av gaspriserna som nu har rusat när ryska Gazprom också säger att man ska stänga ner Nord Stream 1 här under, jag tror att det var 3 dagar var för underhåll. Och marknaden är ju orolig för vad händer om inte den här återstartar, så att Ryssland använder det här som påtryckningsmedel då i konflikten. Och det här såg vi ju tidigare också när man stängde ner den här för underhåll. Det är inte länge sedan, det var en vecka. Och sen så kom den upp på banan igen, men inte alls på de nivåerna. Jag tror att det var 20% kapacitetsutnyttjande jämfört med hur mycket man kan trycka på då. Men här ska vi också komma ihåg när vi hade en gäst här i podden från Stockholm Exergi, Fabian, där han sa att i Storbritannien då ser de fjärrvärme som kommunistvärme.
Just ja.
Och lite fascinerande, och man tycker att man ska äga sin egen aggregat och man ska äga sin egen utrustning och sådär, och de tyckte att det där låter som någon form av kommunistvärme, vad håller ni på med? Och här kanske man ser att det blir ganska jobbigt. Gas används ju både till elgenerering men även till uppvärmning. Men våran kollega Carl Lantz har sagt att i höst brukar det normalt sett blåsa lite mer. Nu startar man upp kolkraftverken i Tyskland. Nu ser man över kärnkraften i Frankrike. Så det finns ju faktiskt en del faktorer också som talar för att okej, nu är det jobbigt. Men alla ser det här. Det är jobbigt för alla. Det är jobbigt för hushållen. Det är jobbigt för företagen. Det är jobbigt för konkurrenskraften när det här rusar. Vi har svensk kemiindustri som var ute och sa att svensk konkurrenskraft går upp i rök, om man pekade på energipriser, politiker och myndigheter. Så att någonstans problemet till för att lösas. Nu ser alla det här. Nu sätts de skarpaste hjärnorna förhoppningsvis på att försöka lösa det här. Och jag förstår ju exakt vad du kommer vilja säga nu. Det kanske inte är jätteroligt att vi ser nu att vi går tillbaka till att så mycket vi bara kan elda kol för att generera elektricitet.
Nej, det är det inte. Så alla vi på marginalen gör det ju varken till eller från, men jag tror ändå alla måste inse att alla privatpersoner kommer också behöva tänka på att energieffektivisera och vara lite som tidigare generationer helt enkelt. Att släcka lampan när man går ut, ta på sig en tröja istället för att dra upp värmen. Så här, små saker som tvättmaskinen fylld innan man kör igång den, inte köra diskmaskinen halvfull utan vänta tills den är fylld och sen köra igång. Lite så här basic husmoders knep helt enkelt. Nu råkade vi fastna här med elpriserna. Vi skulle ju faktiskt prata om höstens hållpunkter. Men vi började ju med inflationstakten och centralbankerna. Sen så har vi ju såklart en väldigt spännande rapportsäsong här i oktober när Q3-rapporterna ska presenteras. Vi har det fruktansvärda kriget i Ukraina. Vi har pandemin som man nästan har glömt bort lite, men nu kommer ju hösten när vi vet att det tidigare år har dragit igång lite mer igen. Och vi har liksom hushållens humör och hushållens plånbok. Vi har ett val här om bara ett par veckor. Vi ska väl se hur det går att bilda en regering efter det. Efter förra valet tog det väl ett halvår eller någonting, så att det kommer ju inte saknas ämnen att prata om här i höst.
Det kommer verkligen inte saknas ämnen att prata om här i höst. Och när man tittar på centralbankerna, det man inte riktigt pratar om så ofta, det är också tapering, alltså när de ska dra ner sina kvantitativa lättnader som man har haft. Så det finns ju, förutom då att höja räntorna för att mota inflationsolägg in, så det finns ju väldigt mycket att prata om. Vi är inte oroliga för att det inte ska finnas ämnen i höst. Men nu, varmt välkommen tillbaka till verkligheten. Nu börjar börshösten. Nu kör vi.
Nu kör vi. Ha det gott, så hörs vi.
Stort tack för att du lyssnade på det här.